Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Får man svära? För jag svär ganska mycket.
Du får svära hur mycket?
Bra. För jag har inte, man har inte varit i Sverige på så många år. Så därför en svenska ordförråd har blivit lite...
Jag uppmuntrar så här riktigt brötiga skånska svordomar. Så, jävla mögvåg!
Mögvåg. Det var nytt. Den kommer jag använda.
Man kan säga att det har funnits två hinder för att intervjua dagens gäst, surfaren Maria Pettersson. Ett är att hon är en sann vagabond som spenderar många månader långt bort ifrån Sverige. Det andra hindret är att hon har lite svårt för att planera, något som ni kommer att få höra mer om i intervjun. Jag heter Magnus Ormestad och det här är podcasten Husky. Mer information om det här avsnittet och om tidigare avsnitt hittar ni enklast på huskypodcast.com. Husky spelas i år in med stöd av Naturkompaniet och med nya Holiday Club Åre. Sara Rönne är marknadschef på nya Holiday Club Åre och kommer framöver att dela med sig av en del Åre-tips.
Jag heter Sara och är marknadschef på Holiday Club i Åre. Hela hösten har vi renoverat och byggt ett stort inglasat satsgym, en yogasal med panoramavy ut mot fjällen, en restaurang som heter Grow med mycket vegetarisk mat och sen bjuder vi våra gäster på turer, träning och utflykter i fjällen. Mina två bästa tips till Åre just nu är morgonskidåkningen. Att göra en 8 i 8, alltså att ses i VM-åttan klockan 8 på morgonen, det är en riktig Åre-klassiker. Och så tycker jag att du ska prova på SUP-träning, alltså träning på en stand-up paddleboard. Nu på vintern så håller vi SUP-träning inomhus i vår pool på hotellet.
Du som lyssnar på Husky har 10% rabatt när du bokar boende på nya Holiday Club Åre. Gå in på www.holidayclub.se och ange kampanjkod Husky när du bokar. Koden gäller ett begränsat antal rum fram till den sista augusti 2017. Jag bodde själv där då jag var uppe på skidtestahelgen innan jul och det är ett helt nytt och jättefint hotell som man kommer in på, så det är väl värt ditt besök. Sedan är det en grym bonus att hotellet ligger bara en kort promenad ifrån tågstationen i Åre.
Okay. Jag tycker det var ganska nice att ha den så här. Ja. Jag känner mig lite som en rappare.
Som en rappare. Ja. Ska så släcka ner och så ha huvan uppe.
Ja.
För att få komma in i rätt känsla. Mm. Jag har med mig lite så här tjock guldkedjor om du
ja,
vill hänga
på. Ja,
det
hade varit fett. Faktiskt, det är en dröm. Jag tror att i mitt nästa liv kommer jag bli rappare.
Stå i en nedsläckt studio, huvan uppe. Sådär, ja. Och så bara,
har blivit skjuten lite i benet, ska jag kan rappa om det?
Självklart.
Haft det tufft. Alltså det är en dröm, jag ska bli rappare.
Den första svenska surfrappen.
Jag tänker i nästa liv, att jag blir rappare i mitt nästa liv.
Mm. Ja, varför inte?
För då tänker jag att jag kan börja från scratch och liksom samla på mig lite tuffare erfarenheter än jag haft nu. Inte växa upp i trygga hus med Volvo och hund och Jag tror inte det lägger så sjukt bra grund för att vara rappare.
Tror vad det är att den försvinner lite. Rapp om så bara, jag var tvungen att gå upp och gå ut med hunden.
Ja, straight out of our hus.
Har vi avsnittsnamnet. Straight out of Åhus. Jag tror att du är den andra surfer jag intervjuar.
Mm.
Och du är den andra typ som pratar något kvasiskånska åtminstone.
Det kan vara för att Freddy, antar jag.
Exakt.
Är också från Åhus.
Mm. Exakt.
Som ja, eller vadå, andra skåningen.
Ja, men jag tror att det är bara du. Nu kan jag bara tänka på dig och Freddy.
Ah, så fall är jag ju första helskåning eftersom han...
Exakt.
Ah, vad ärofullt.
Ja, du får representera.
Ja.
Stridade Åhus representerar Skåne.
Ändå lite press.
Ändå lite press, precis. Kan du inte berätta nu var du bodde någonstans? Du bor i ett litet surfargetto.
Ja, nu.
För att fortsätta.
Straight out of Alvsta. Nu bor jag i jäkligt tillfälligt i 3 månader i en litet samhälle på typ 11 hus utanför Stockholm.
Men det är liksom som en byformation.
Ja, och det är liksom på väg mot det finns ingen affär, inget sånt. Det finns älgar och vilt.
Mm.
Men, och det bästa är att det ligger ut mot Nynäshamn. Så det ligger ju nära Tora. Eller, ja. Det är väl halvvägs typ härifrån till Tora.
Mm.
Och ja, det var det jag sa innan. Var kan det bo? 18 personer. Och 6 av dem är surfare som bor där. Så det är ganska bra procentandel av dem som bor där. Som är...
Det är ingen som så här höjer upp ögonbrynen om det springer runt när ni är så här våtdräkt och packar bilen.
Nej, det är ju det surft... jag antar att det är det surftätaste området i Sverige just nu.
Ja, det lär det ju vara.
Eller hur?
Det lär det vara. Vi utnämnade det till det.
Mm.
The surf capital of Sweden.
Mm.
Ni borde göra en sån skylt och sätta upp. Welcome to you. För jag brukar ju alltid fråga så här, var är hemma? Till de jag intervjuar.
Den är klurig.
Mm. Och jag har förstått jag har det när jag har läst om dig.
Ja, och när man får den frågan, jag tror jag svarar olika varenda gång. För vad som känns bra för stunden, typ. Och där man har varit senast. För jag trivs skitbra i Lofoten. Där jag har varit ganska mycket. Jag har bott ganska mycket. Men sen trivs jag skitbra i Portugal. För att där är varmt och där är gött. Och där är härligt folk och massa surf. Och sen trivs jag nästan bäst i Australien. För att det är nästan som Sverige. Det är varmt. Massa surf. Och sen så trivs man ju på Fort Ventura också. För där har man bott länge. Så egentligen så Sverige nu där jag känner mig minst hemma faktiskt.
Mm. Och sen så är det ju inte, ja, jag vet inte, det skulle kunna bli en hur stor diskussion som helst, men det här med, det är ju kanske inte alltid så viktigt för alla liksom att definiera ett hem, utan det blir mer en känsla liksom och någon slags mindset och
precis.
Ett sammanhang mer än en plats liksom.
Eller hur, och det är det som är, jag brukar känna mig så jävla klyschig när jag säger det, men jag känner mig som mest hemma där det är surf. Mm. Det är liksom, det får mig att få en hemmakänsla. För jag kan känna mig mer hemma i en ny by i norra Spanien än vad jag kan göra i Åhus där jag är uppfödd. För uppfödd, säger man så om människor också.
Ja, vi säger det. Om surfare säger man så.
I kennen i Åhus där jag är uppfödd.
I surfarkennen.
Nej, men för att det är liksom likasinnade människor där är allt som man har levt i de senaste 10 åren. Liksom.
Mm. Jag har skrivit ner ett citat här från dig. I någon intervju som du länkade till från din hemsida. When you have surfing, everywhere is like home. You don't feel like a stranger.
Mm.
Och det är ju egentligen precis vad du nyss sa då.
Mm. Det stämmer jättebra. Men jag tror det är svårt för många att förstå den känslan.
Mm.
Eftersom att hem oftast förknippas, som du sa, med att man har sitt
en
hus.
En adress liksom.
Ja, en adress och sitt hus eller lägenhet där man har fått inreda själv som man vill ha det. Och det är liksom hem.
Mm.
Men det funkar inte riktigt så i mitt huvud.
Och nästa kluriga fråga är ju vad du svarar folk när de frågar vad du gör för någonting. Om du sitter bredvid någon på ett tåg och så bara, jaha, vad gör du då?
Den är också svår. Där är det lite olika. Man vet inte riktigt, man väljer typ i situationen vad man har man lust för att prata så väl säger man att man är surfare. Annars så pluggar jag ju på distans.
Just det.
Vid sidan om. Så då kan man bara säga att man pluggar så kommer man lätt ur det. Men ja, surfare. Då det är ju inte så vanligt.
Nej, det är ju inte det. Förutom i, där du bor nu då.
Ja.
Och som man då kan, om man lyssnar på dina gangster rap lyrics så har man ju lärt sig att du är uppvuxen i Åhus i villa och Volvo med hund. Mm. Men hur var din uppväxt? För du är liksom born and raised Åhus.
Jag är born and raised.
Det är det gängtatueringarna det... säger på din kropp.
ja, hur det var i Åhus. Alltså hur,
ja, men liksom din uppväxt, hur du liksom, vad var det för typ av barn?
Det var jävligt tufft.
Mycket drive-bys.
Mycket drive-bys.
Du började sälja crack redan vid 10 års ålder, tror jag.
Ja, 8.
8 till och med.
Surf crack.
Ingen surf shack, utan surf crack.
Nere vid stranden i Åhus.
Langa till turister.
Ja, ja. Nej, jag skulle säga att det är jäkligt vanligt. Alltså om man tänker att en vanlig typ, alltså som man definierar en vanlig uppväxt där typ. Mm. Ja, men som Volvo, sälja crack, vill. Och så, ja, min bror och mina två föräldrar, vi har bott i samma hus i, för alltid. Och, och så har jag varit väldigt, eller jag började träna gymnastik när jag var typ 3. Så det har väl, har jag gjort, det är väl det som har, eller det man har gjort typ, när man har bott i OS. Supit och tränat gympa.
Gått i split.
Ja, gått i split spagat. Men,
om man ser hur nära havet, jag har aldrig varit i Åhus.
Slogan är ju kom till Åhus, kom till havet, bo i Åhus.
Ja, okej. Men det är liksom ett beachside, vi snackar beachside. Men hur nära havet bodde ni då?
Vi bor kanske, kan det vara, 200 meter.
Det är så pass alltså. Mm. Och det var där du växte upp?
Ja, så pappa, vi flyttade ju dit för pappa är ju gammal vindsurfare.
Ja. Det var det man gjorde väldigt
mycket
förut.
Det var jag på 70-talet typ. Precis. 70-80-talet. Så det var egentligen därför de flyttade till Åhus. För att han var jäkligt grym faktiskt. Han tog mycket pris. Alltså vi har ett helt skåp hemma med bara massa pokaler och priser i windsurfing.
Jag kom på att jag ska ju faktiskt, apropå windsurf, så ska jag ju faktiskt hälsa ifrån Adam.
Adam?
Ifrån Adam Holm.
Ja! Från, vad heter det? Chasing Elements?
Exakt. Jag pratade med honom igår. Mm. Jag ska möta upp honom sen.
Okej. Okay. Ja, för de skulle göra någonting med dig också.
Det lutar åt det,
ja. Ja, grymt.
Så stay tuned. Mm. Apropå windsurf.
Ja.
Det var en kort liten passus.
Ja, just det, han är windsurfer också, ja.
Som de gjorde på 70-talet.
Ja, är han från 70-talet?
Jag ska kolla upp det i intervjun.
Det måste man vara om man är windsurf. Nej, gud vad taskigt. Men det är lite så mellan mig och min pappa. Han tycker väl kanske inte att vågsurfing är en riktig sport. Han sa, ska du inte börja vindsurfa istället? Det är liksom, det är det som är surf. Ja. Det här är inte ordentligt, så här vill vi bara plaska och sånt, tycker han.
Det är som skidåkare och brädåkare kanske?
Ja, lite. Skateboard inlines.
Ja, just
det. Fast kanske inte riktigt.
Fast
så
inlines är ju på riktigt ingen sport.
Nej, det är ju inte det.
Eller så här skateboard och kickboard.
Skateboard och sån handkickboard.
Skidor och snowblades.
Ja, typ.
Eller allt och snowblades.
Ja, eller allt och inlines.
Så här, vi har skapat oss fiender i alla lägen nu. Så havet var din natur. Havet var din skog. Havet var liksom
alltså,
ditt fjäll, eller?
Både ja och nej. Jag har tänkt på det mycket nu på senare dag, för man har inte, när vi var yngre så var man liksom inte så mycket nere vid havet och man var inte så mycket, man använde liksom inte havet så mycket som man gör på många andra ställen i världen. Vi har alltid seglat, så då har man ju alltid varit på havet, men på stranden har vi liksom aldrig, även fast man bott så nära så har man aldrig varit där, för där finns inga, som sagt, där finns inga vågor, det är helt platt, det är 2 kilometer långt ut, alltså vad heter det, långgrunt, typ 2 kilometer ut.
Och så luktar det ruttet
kobajs. Ja, ruttet kobajs som de har ätit ägg, typ ruttet ägg. Så man har typ inte vatten ner så mycket så att man kan tänka
du
sig.
Du säljer
att,
verkligen in Åhus.
Ja, ja. Ghetto som luktar koskit. Nej, vi har sprit. Så.
Och crack.
Och crack.
Ja.
Så man kan tänka sig att det är därför man har börjat surfa, och för att Freddy också därifrån, att det är därför man har börjat surfa, för att man bor så nära havet. Men jag kan inte minnas att man har varit vid havet så mycket. Och nej, plus att det är jättekallt i vattnet. Speciellt kallt i vattnet där. Av någon anledning.
Ja, just det.
Så, ja. Men ja, det är klart. Man har ju varit, vi har ju seglat mycket med familjen. Varje sommar var vi ute i flera veckor och seglade. Så man är uppväxt på havet på så sätt.
Mm. Vad ville du bli när du var liten? Hade du några drömmar, specifika
delfinskötare?
Är det så?
Ja, kanske. Mest för att man kanske inte hade något annat som man kunde välja på. Nej, jag vet inte riktigt.
Gick alltid och drömde om att det skulle spolas upp någon gammal val som du
ja,
kunde säga.
Sitta och klappa.
Sitta och klappa, precis.
Och ta hand om. För det är väl det delfinskötare gör.
Ja, ja.
De går bara på stränderna och letar.
Efter
döda valar. Typ.
Brutalt.
Jag vet inte, bra fråga. Det har jag nu aldrig riktigt tänkt på, vad jag ville bli när jag var liten. Eller?
Jag vet faktiskt inte riktigt hur vanligt det är att man har någon sån här klar och tydlig. Det kanske, i 9 fall av 10 kanske det bara är någon sån här efterhandskonstruktion. Att man bara, nej men jag ville bli det här.
Ja, jag tänker också det. Och jag jag vet inte. Jag tänker att man ville bli det som alla andra ville bli. Man hörde typ att någon sa delfinskötare eller veterinär eller sådana yrken man såg. Typ, jag vill vara polis. För det är det man ser.
Ja.
Ja. Nej, jag vet faktiskt inte. Pass.
För gymnastik höll du på väldigt mycket med då.
Mm.
Vad var din grej i gymnastiken? Vad var din styrka?
Skruva. Om det. Om man vet vad det är.
Mm, ja, men jag vet. Ja, om jag gissar så springer du en kort ansats och sen så hoppar du på en trapets och sen så peak, vad heter det? Man är helt rak i kroppen och sen så...
Sträckt. Peak är liksom, det här är jättebra.
Ja, ah, just det. Så. Du böjer dig fram och liksom...
Och sen snurrar man så åt sidan liksom.
Men var det du gjorde? Du, ja. Sträckt kropp och sen så skruvar du dig.
Ja, och det är ju delvis rätt. Mm. För... antingen hoppar man på en trampett och typ skruvar, eller så springer man på en matta och gör volter efter volter och sen skruvar man i slutet.
Ja.
Så egentligen, alltså det är egentligen inget moment som man kan vara duktig på, utan det är mest bara att jag kommer ihåg att jag var skitbra på att skruva.
Mm. Men var det liksom så här, var det en talang?
Ja,
tränaren
det
bara,
vågar jag nog ändå.
Gå lugnt. Är vi guldkalven?
Jag vågar nog ändå säga att jag var nog en talang. Alltså. Mm. Fram, i alla fall när jag var yngre fick jag alltid hoppa upp i grupper hos de som var äldre.
Mm-hmm.
Så om man kollar på gamla videos från tävlingar så var det liksom, hela laget var, först kom hela laget och allt var så ganska jämnt ut och fint ut. Och sen så på slutet dvärg. Så kommer en liten dvärg. Precis, en liten pyssling typ. Så de bara, vad är det för
som
någonting?
Som bara snurrade så är det in i människa? Helvete.
Ja, som skruvade loss. Nej, så jag kan ändå säga att jag var en talang då. Och sen vi tränade i Åhus, OSGK, OS Gangsterklubb. Och sen så slutade vår tränare när vi gick i 9, tror jag. Och då flyttade vi, hela laget flyttade över till Lugi i Lund. Så under hela gymnasiet, eller halva gymnasiet, så pendlade jag till Lund.
Mm-hmm.
Vilket är typ, alltså från min skola till hallen tog det väl typ 3 timmar. Och sen tränade
Oj,
man 3 timmar.
Jäklar.
Och sen var det 3 timmar hem. Mm. Så man var hemma skitsent och man fick så här plugga på tåget.
Mm.
Om det ens gick. Och så man, ja. Det var en stor del av ens liv under den tiden speciellt. Det som man gav upp ganska mycket annat för att träna. Liksom. Och sen fattade man väl att det tog för mycket tid.
Mm.
Det var liksom fredagkvällar ibland och lördagmorgnar och så. Så att, ja, det var där det slutade.
Men du lär ju ha byggt upp en sjukt bra fysisk grund för det du kommer att göra sen med gymnastiken. Alltså, det känns ju nästan som vad du än ska hålla på med för sport sen i vuxen ålder. Så har man hållit på med gymnastik så då, jäklar, då är det...
Jag tror gympa är ganska bra grund för allt.
Mm.
Möjligt, förutom typ bli rappare kanske.
Förutom att bli, ja det är svårt att liksom...
Det kanske är som magmusklerna för att typ få ut ljud.
Ja, det är klart, det är klart.
Mm. Men ja, balansen är ju ganska bra, den har man ju.
Kommer på, Tupac var ju dansare.
Nej.
Jo, han
började... Ja, men dansa och gymnastik, det är som inline skateboard.
Ja, jag vet inte riktigt hur jag kom in där. Men ändå.
Det är liksom, dansare är gymnastikens inlines.
Ja, så då.
Okej, ja, då kanske det inte är kört.
Nej, det är inte kört. Det är inte kört. Ja. Din pappa vindsurfade.
Mm.
Vad hade du för... Hade du någon sån här romantisk bild om surfing så att du drömde dig bort och tyckte att oh, det där var jävla kul?
Nej.
Kult.
Kult. Nej, jag har faktiskt inte, och det har jag också tänkt på nu, att jag har liksom aldrig haft någon riktig uppfattning om typ att en surf finns. Alltså man vet att någonstans att det finns någonstans i världen liksom. Men eftersom man är uppväxt i Sverige så har man ju mest koll på, man ser ju skidåkning och snowboard och det är liksom kult.
Mm.
Men surf har jag aldrig nog, när jag var yngre, eller jag kan inte minnas i alla fall att jag har tänkt ens tanken på att man kan surfa eller att man ska bli surfare. Man har liksom aldrig varit på ställen där det är surfar, man har aldrig sett det liksom IRL.
Men för du började ganska sent, eller vad man ska säga. Mm. Du började gymnasiet. Det var din första...
Vi var... Min kompis hade någon... kände någon som jobbade på någon tidning som hade varit nere i Frankrike på ett surfcamp och gjort något reportage. Så kom hon hem och visade bilder. Hon bara, hit måste ni åka om ni... För vi skulle åka 2 månader runt i Europa och typ åka och luffa runt lite en sommar.
Är det så efter studenten eller är det på gymnasiet?
Nej, detta är antingen mellan 1:an och 2:an eller 2:an och 3:an.
Mm.
Kan inte riktigt komma ihåg vilken av
det. Det måste vara mellan 2:an och 3:an, eller?
Ja. Ja, det måste ha varit.
Ja.
Eller? Ja. och så då, så vi åkte ner typ en vecka eller 2 veckor skulle vi vara på det surfcampet. Som hon, för hon kände dem och så var vi yngre så de visste att vi kom och så. Och sen slutade med att vi sket i resten av Europa och bara stannade där hela tiden under typ hela sommaren.
Mm.
Så vi hjälpte till lite för att bo gratis och så. Så då började jag kommer ihåg att jag blev ganska kär i själva livsstilen.
Mm.
Nu är det lite tvärtom. Nu gillar man då liksom bara, det var cool. Mm. Och nu är det inte lika cool. Jo, det är fortfarande cool. Men det är liksom, man blir kär i livsstilen. Och sen att man, jag kommer ihåg att jag hade väldigt lätt för när vi var ute på Nybergbrädorna och paddlade. Så kommer ihåg att jag stod upp och så började jag direkt svänga. Och jag tyckte att jag hade väldigt lätt för det. Och så. Så jag tror det är därför också man gav sig fan för att man skulle bli bättre.
Mm. Kan du inte berätta någonting om kan du inte berätta om vågor?
Jo.
Alltså, för det finns ju massa olika, självklart det finns massa olika typer av vågor, men det är lite så här, ja, men man surfar olika typer av vågor och
ja,
alla ställen
ju...
har lite sina, och när jag läste också nu din så här lite intervju med dig då, så bara, ja, man lefties och righties och så man åker regular eller goofy som på med snowboard, och det har jag inte aldrig tänkt på att, ja, man självklart är det så, och hur de skiljer sig åt och liksom så här känslan i varje typ av,
ja, det är lite, när jag började då när vi var i Frankrike så var, som jag sa, man blir kär i hela livsstilen och man bara, shit, surf är skitcoolt och det här ska jag göra. Och sen har man ju förstått, ju mer man sätter sig in i det typ, desto mer fattar man hur lite man kan om det, för det är en hel, alltså det är en hel vetenskap. Det är fortfarande nu efter typ 10 år
man lär sig hela tiden.
Ja, och man bara, gud, jag visste inte, alltså det är om, både om havet och strömmarna, och sen, ja, precis som du säger, olika vågor som beror på vad det är för olika underlag. Om det är rev eller om det är strand. Om det är strand så kan liksom bankarna ändras och då blir det olika vågor. Sen har du, som man, eller jag kallar i alla fall långbordvågor, som är lite, de är lite snällare. Det är liksom inte en, vad ska man säga? Alltså vägg kallar man det liksom, det man surfar på. Och i långbord så är väggen inte lika steep. Vad säger man på svenska?
Brant.
Och därför är de lite snällare. Och du trillar du där så får du inte lika mycket, du äter inte lika mycket skit som du gör om det skulle vara mycket mer kraft i dem. Så det är lite, det är ganska stor skillnad på olika ställen och olika vågor. Och sen har jag en teori också om att kallare vatten är mer kraftfullt. Jag vet inte om det är för att det är liksom molekylerna typ är mer fasta eller någonting, jag vet inte.
Men du upplever så, det som...
Ja, det är mer hårt liksom. Och när man trillar eller när man...
Tänk, och det måste bero också på så, hur mycket salt det är.
Det är ju en stor skillnad när man har surfat utomlands eller i Lofoten eller på, till och med på västkusten av Sverige. Så är du där och surfar, sen åker du till östkusten och så är det inte salt överhuvudtaget. Och då flyter du inte lika bra. Det är ju massa sådana saker också. Och det smakar typ gott. Du kan inte dricka det, känns som. Men nej, det är en hel vetenskap. Jag föreslår brantare, snabba vågor.
Om man ska lära sig?
Nej, inte om man ska lära, alltså som nybörjare eller? Nej, då är det nog bättre med sådana långbara vågor och lite mindre liksom. Och
ja, du helst... menar du föredrar kortast?
Ja. Det tycker jag om bäst. För att det blir mer, på branta vågor så blir det blir mer kraft och du kan liksom, dina svängar kan du ta ut mer, du får mer power liksom.
För med högre hastighet så får du kanske lite bättre balans och du får lite,
precis.
Om du bemästrar det så att säga.
Precis, och det går lite snabbare än vad det gör med långsamma vågor.
För jag antar att det är så här, när du kommer ner till en strand eller ett break eller vad man säger, att det är samma sak som en typ snowboard eller skidåkare som åker mycket off-pist tittar på ett berg liksom, just att man ser på olika sätt. En vanlig person bara, oj, ja, ett berg och massa snö. Medan är man initierad så kanske man säger, ja men där är ränna och där är det en konvext och där har det liksom så här, vinden har blåst upp där och där. Precis. Kan man åka och där ska man undvika. Att man börjar analysera på en gång. Och du som surfare så står och tittar, ja men titta, strömmarna går ut där men 10 meter till höger om det. Så det blir, du läser det på ett sånt sätt.
Det blir att man har en annan syn på det. Och man har märkt det ganska tydligt nu. Min pojkvän började surfa förra året. Så nu när vi har rest runt hela Europa så han bara, ja men det är en skitbra våg. Bara, nej, det är det inte.
Och så slår
han bara, men det är en våg. Ja. Lär dig. Gör om, gör rätt.
Till allmänningar.
Så det är ju ganska stor, eller ja, man ser det på ett helt annat sätt. Och man märker att man ser det på ett annat sätt. Och man gjorde bara för typ 5 år sedan också. Och sen på ett sätt är det nog, jag tror ändå det gynnar en lite att ju mindre man vet desto bättre, för då går du ut i allt möjligt. Då kan du gå ut när det är sämre surf, för det är skitbra träning. För att om du, ju fler olika eller vågor du surfar, desto mer erfarenhet får du och liksom desto som till exempel när jag bott på Fuerteventura så är där typ alltid perfekta vågor. Och då blir det så fort det är lite vind så man bara, nej. Och så fort det är lite stökigt, man kollar inte ens på det, finns inte. Och sen här hemma så, här är det ju bara blåsigt och kallt och vågor som är inte alls kraftfulla. Men där går man ut och är, här går man liksom ut i allt. Så jag tror också att det hindrar en, man kan ju surfa fast det är blåsigt och det inte är perfekt. Man blir mer picky, vad heter det? Bortskämd typ med, om ju mer man vet desto mer bortskämd blir man.
Men kan man dra ytterligare en referens till, jag jämför hela tiden med skid- och snowboardvärlden, för det är typ det är det enda jag kan.
Yeah. Men det finns inga lyftar i surf, om det var det du skulle fråga.
Fan. Nej, men ska vi, ja men tack för att du kom. Även att man kan ju säga så att, för det finns ju många då svenska skidåkare som är väldigt duktiga på exempelvis Freeride World Tour, och man tänker så här, ja men de som är från Åre till exempel och är vana att åka på Åreskutan som typ 300, eller det är inte alltid perfekta förhållanden där liksom, utan man är glad för allt liksom, och de är ute och kör regardless. Och så om man jämför med så här bortskämda fransoser och fransiskor som bara,
precis,
will we only skip out there? Och då blir det liksom, när de väl hamnar i tävlingssammanhang så då blir man jäkligt, är man van att köra baksidan i bristande skara så.
Exakt, ja. Så är det.
Och kan man tänka lite samma med även så här surfare som kör väldigt mycket här i Skandinavien, att de kanske ändå de kan bygga upp, trots att det inte är Hawaii och Portugal, så kan de ändå bygga upp en väldigt bra teknik och känsla för att de är vana vid att
liksom. Absolut, och det är det jag menar, att Precis, exakt så är det ju. Att ju mer du går ut i rough conditions som här hemma, desto mer erfarenhet får du när det är perfekta vågor. För perfekta vågor kan man, kan, det känns som att perfekta vågor kan alla surfa, men sån här rough conditions som man har här kan inte alla surfa. Så det är ju sjukt stor fördel att börja surfa här och vara van vid detta. Det tror jag absolut.
Mm.
Och man här är det också, det är svårare att läsa vågorna när du väl är i vattnet och du är i Portugal till exempel. Du ser exakt vilka vågor som kommer att rulla in. Du vet exakt var du ska ligga någonstans.
Och frekvensen, typ hur ofta vågorna kommer.
Och precis, så du vet exakt hur du ska paddla 10 meter till höger när den vågen kommer där. Eller hur de kommer bryta, vilken våg du ska ta för att den kommer hålla upp mer än en annan.
Mm.
Men här hemma är det mycket svårare att läsa vågorna. För att de kommer hur som helst, om inte det är en ovanligt bra dag.
Mm.
Så det tror jag är skitbra också. Att man surfar här hemma och blir van vid det. För att då, ja, det är både bra.
Man ska inte ge upp och man ska inte skämmas som...
Nej.
Dedikerad svensk surfare.
Man absolut kan inte. Och ja, man får komma ihåg att alla är nybörjare någon gång. Och det är bara nice. Jag tror det är många som inte vågar ge sig ut för att de tänker att de inte kan och de ska skämma ut sig och de kommer trilla. Men det gör ju alla. Det gör ju till och med de på världstouren. De trillar också.
Inte Kelly Slater.
Nej, han trillar sig. Inte John.
Vid vilken gräns? För det är också en grej med så här folk som surfar riktigt stora vågor och så.
Mm.
Var går din gräns? Liksom, när tycker du att det börjar bli riktigt sketchy?
Där är också lite speciellt. För att jag känner jag en sport. Om du förstår vad jag menar. Om jag har varit på till exempel tar vi Fuerteventura. Där finns ett spot där som... Jag surfar jättemycket. Och om det är skitstora vågor där så känner jag mig bekväm att gå ut i dem. Men skulle det vara lika stort på ett annat ställe som jag inte känner till så bra så hade jag nog inte gått ut. Så det handlar lite om hur trygg jag är i själva platsen. Så kan jag nog, jag vet inte hur stort... Jag är inte jättefan av skitstora vågor, är jag inte. Man blir ju mer... tränad man är också, desto mer comfortable blir man i varje stor vågor. Så nu efter 3 månader när jag varit här i Sverige så kommer jag kanske inte gå ut och surfa stort om jag kommer tillbaka till Portugal. Men har jag surfat under en längre tid så liksom kan man gå i där det är större.
Och när du säger stor, pratar vi så 2-3 meter? Liksom?
Ja, man brukar prata i surf om typ double overhead.
Mm.
Och typ hur många, dubbel, hur många gubbar det är typ.
Ja, typ
och,
dubbel din längd exempelvis.
Ja,
så då kanske, är en sån våga 1,5 meter då, alltså dubbel din längd.
Ja, kanske till dubbel. Ja, precis. Dubbel, jag som pyssling. Min längd när jag var lite på gymnastik.
Treplan.
Nej, jag vet, kanske 4, 5, 6 fot. 5 fot kanske. Det är också vad man mäter i surfing. Men det är också skillnad på... Det är så svårt att säga hur stora vågorna är. För att 6 fot i Portugal, det är skitstort.
Mm.
Medan 6 fot i någon annanstans är inte så stort. Så det är också... Men kanske, ja. När det är lite högre än vad jag är.
Jag vill minnas att man har hört... Att jag har hört någon gång att exempelvis på Hawaii så mäter man en vågs höjd. Mäter man, om man säger det, bakom vågen.
Mm.
Och i Europa är det mer vanligt att man mäter vågens höjd, alltså framför vågen.
Yeah.
Från dalen, eller vad man ska säga, till precis. Toppen. Och i Hawaii så ryggen till toppen.
Ja, yeah. Men så är det ju. Det är olika också mått. Jag har inte riktigt... Jag nej, förstår mig riktigt inte på nej. Olika. För att man... De mäter ju olika. Och som jag säger, i Portugal är ju 6 fot är sjukt stort.
Mm.
Medan 6 fot i... Något ställe i Australien är surfbart för mig i alla fall.
Mm.
Så jag tror, jag kan inte riktigt vara hur de mäter det, men man sätter sig in i var man än åker, så sätter man sig in i deras standard mått typ.
Och sen kan jag tänka mig att det är en väldig skillnad på dig som insatt surfare. Du tänker inte alls på samma sätt kring det här som exempelvis jag gör som kommer utifrån, då blir det för mig, det blir väldigt lätt att hänga upp sig på, ja men hur hög är vågorna då?
Yeah.
Så här, att det blir som en häftig grej och liksom någonting att wow, 5 meter, då måste du vara jätteduktig.
Mm.
Att medans när man är inne i det så då tänker man inte riktigt på det på det sättet, för det är precis. Massa andra faktorer som yeah. avgör om. Typ precis. En 5 meters våg kan kanske vara lättare att surfa än 2 meters våg, beroende precis. På hur den bryts och beroende på det.
Exakt. Ja. Och det är också skillnad på, som jag sa, med långbordvågor och lite långsamma vågor. Man är ju mer bekväm att surfa en sån våg när den är skitstor.
Mm.
Än en liten eller en lite mindre våg när den är snabb. För att du vet att de gör skit på den som är snabb, för den kan slå dig rakt ner i botten eller i marken. Liksom. Mm. Medan de andra bara då, du slår den inte lika mycket. Men vi var uppe och kollade på Nazarea nu för några, vad var det, månader sedan eller sånt. De vågorna surfar jag inte. Och har nog inte planer på det heller.
Det är väl, jag tänker,
jag värdesätter mitt liv lite mer än dem.
Jag följer han McNamara.
Ja, Gareth.
Och Gareth, precis. Mm. Han, det är väl typ hans grej att han surfar sådana här monstervågor.
Det är helt sjukt. Där är ändå ett par stycken.
Mm.
Och det är ju helt... Alltså man mår lite illa bara man står på land.
Mm.
Det är helt sjukt.
Ja, men konsekvenserna är ju... Måste ju vara så. Ja.
Och även de som är duktiga råkar ju illa ut i det.
Ja, jag antar
så att du kan ju liksom inte...
Att man kan ligga under vattnet flera minuter liksom.
Ja, ja. Det kan bli riktigt gnarly.
Har du några sådana otäcka upplevelser där, att du har liksom slagits ner och varit i trubbel?
Jag har speciellt, konstigt nog, när jag pratade med någon om detta för några veckor sedan. Och vi hade, båda två hade läskiga upplevelser på samma plats.
Mm-hmm.
Det är på en strand som heter El Cotillo på Fuerteventuras västkust. Blir det. Där är det en strand och det blir ganska punchy. Det är liksom, när det är smått så är det ganska snabba vågor och de är ganska kraftfulla. Så var jag ute där någon större dag och surfade. Och jag trillade på en våg. Jag kommer ihåg att jag fick en bra högervåg. Och så precis när jag skulle svänga upp så flyger brädan iväg för mig och jag trillar ner med vågen.
Så att du liksom går ner nästan med ryggen?
Ja, precis. Jag åker typ nästan gör en bakåtvolt ner i... Som trick. Nej, från gympan. Nej, men åker ner i vågen och wipar ut som vanligt. Och sen kommer jag aldrig upp.
För att du bara blir beslagen
hela tiden? Jag blir beslagen hela tiden. Och sen ner i sanden. Jag kommer upp i något till för hade jag liksom botten vid kinden. Och typ här massa sand i munnen. Så jag blir nedtryckt i sanden. Och sen liksom sugs upp igen. Fast inte till ytan, utan jag sugs upp igen. Mm. Och sen snurrar jag runt ett par gånger till. Så jag vet inte vad som är upp och ner. För det första. Jag vet inte vad brädan är. Den kan komma och slå mig i huvudet när som helst. Det är mest det man är rädd för. Liksom. Eller skydda sig från botten och brädan. Och så kommer jag ihåg att jag... När jag är under vattnet så tänker jag... Maria, du drunknar nu. Du kan inte hålla andan längre. Det går inte. Det är nu du drunknar. Är det så här det känns att dö? Tänkte jag. Och precis då så tänker jag också... Fast... Slappna av, för då kan du hålla... Alltså jag kunde tänka det här ganska... Alltså det gick inte jättesnabbt, utan jag kunde tänka ändå i steg. Så tänkte jag att... men om du slappnar av, tänk reggae-musik. Och bara slappna av, så kommer du kunna hålla andan mycket längre. För då har man ju lärt sig. Liksom. Man har aldrig fått sätta det i praktiken. Och så slappnar jag av, och sen till slut kommer jag upp. Och bara fått... kan ta andan, tar ett djupt andetag och då kommer det en våg till. Och då är jag under, inte lika länge, men nästan lika länge som förra gången. Och då har man liksom varit under en gång redan och nästan känt att man håller på att dö. Och sen åker jag under igen och slås under. Kommer upp efter ett tag och hinner ta 2 andetag och ser min bräda. Så då var okej, jag har brädan i alla fall, så då kommer jag kommer komma härifrån. Och sen... hände det kanske 2 gånger där, efter lite mindre under sådär. Och sen kom jag närmare stranden, får fatt i brädan, åker in. Och av någon anledning som jag aldrig upptäckt innan, så när jag är rädd så börjar min fot skaka. Aldrig...
En av dina fötter, eller?
Ja, en fot bara börjar skaka. Den slutar inte.
Som en hund?
Ja, det är som en hund. Gör de det när de är rädda?
Nej, det vet jag. Jag bara såg framför mig en hund som kliar sig.
Ja, när man, ja. De är kliar på örat. Typ. så den bara skaka. Jag står på stranden och typ började kräka upp vatten. Och stod där ganska länge, liksom helt ner och var helt borta. Så det var jävligt läskigt, var det.
Vad gör du för att hantera en sån situation? För jag kan tänka mig så här att antingen... Ja, typ, om du inte går ner i vattnet igen, då blir det kanske, då riskerar du, nu har du hållit på så pass länge då, så att du vet det kanske bättre, men att du kanske börjar bli rädd. Ja. Eller gick du och surfade efter det?
Ja, det gjorde jag. Det har man också lärt, jag har ridit många år också, det har man lärt sig att man händer
get
någonting.
Get back up on the horse!
Yeah, literally. så det gjorde jag. Det var ingen snack om saken. För jag trodde det blir bara jobbigare om man inte gör det. Men... ja, alltså jag tror ju mer alltså definitivt, ju mer tränad du är, desto mer, alltså ju mer du tränar på att hålla andan och så, desto bättre blir det. Men jag tror man får mer och mer kunskap om hur vågorna funkar, så jag kanske inte hade gått ut, jo idag hade jag kanske gått ut om jag hade vetat konsekvenserna, då visste jag kanske inte exakt att jag kommer, att de slår så hårt liksom. Det här med snabba och kraftfulla vågor. Så man blir också, man blir mer picky när det kommer till situationer. Liksom.
Men hade du, om du hade surfat den typ kanske 50 eller 100 meter typ norr eller söder om den där, just den där spotten, hade det varit annorlunda vågor då? Hade det varit säkrare då? Kan det vara så exakt?
Ja, det kan det vara. För på den, alltså när det är stränder är det ofta, folk tänker alltid att det är, att om man är eller nybörjare eller folk som inte är så insatta i surf, tänker alltid att det är, de bara, men jag vill surfa på en strand, jag vill surfa där det är liksom sandstrand, men det tycker jag i alla fall oftast är mer heavy och mer farligt än vad det är där det är rev, dels för att du inte vet vad vågorna bryter, de kan komma lite ur som helst, och att de liksom, du trycks ner i sanden på ett annat sätt än vad du gör på ett rev. Ja. Men det var sjukt läskigt.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Den dagen i alla fall. Jag tror inte jag surfade samma dag. Jag tror jag hoppade i. Men det tog ändå tag att liksom komma... Och surfa den kanske storleken igen. Eller surfa det spottet. Tog nu ett tag innan jag gjorde igen. Men och bara hoppa i och surfa igen. Det var inga problem. Men var det förra sommaren i England. Så var jag i och surfade själv. Vilket jag inte gör nu längre på grund av det. Och då fick jag min bräda i huvudet. Och skar av lite av örat. Och hjärnskakning. Och då... var jag själv i vattnet, så jag kom upp och frågade en lifeguard, typ, frågade hur illa det var, och de bara, oh shit, typ. Så jag fick springa upp till de sjukhusgrejerna, eller lifeguardsen där uppe och fixa och sånt. Men det gick ju bra, jag fick ju hjärnskakning liksom, och fick fick fixa till örat lite. Men det har fått en att tänka att man går inte ut själv nu för tiden. Efter det. För att det kan hända så lätt. Och det kan hända vem som helst. Att man slår i huvudet i brädan eller landar kanske på ryggen på marken. Man får ändå vara lite försiktig. Så man alltid har någon med sig. Eller kollar efter den andra när den har tagit en våg och så. Så det har jag blivit mer försiktig på. Eller med.
Hur i ditt community och i ditt liksom umgänge och de kretsar du rör dig. Hur närvarande är liksom döden i de kretsarna? För man tänker, som sagt, skidåkning och berg och så vidare. Det, är ju, det händer ju tyvärr att laviner går och att folk omkommer. Och det, upp på en viss nivå så känns det som att de flesta känner någon som är drabbad direkt eller indirekt. Är det lite samma grej inom surf?
Jag tror det är det på de som surfar stora vågor. De har väl mer nära döden upplevelser än vanliga performance-surfare. Men nej, så jag har inte... Vad frågar du? Om det är liksom nära till...
Nej, men liksom om det är så här, om det är typ varje år så det är så här, typ du kanske hör någon säga, aha, han eller hon gick bort, så där. Och så är det liksom typ, ja men du vet vem det där är liksom. Att det är, hur vanligt är de här?
Jag skulle säga att det inte är vanligt, faktiskt. Det är klart, jag tror det är vanligare att typ bli paralyserad. Alltså att man blir...
Fått slag i huvudet liksom.
Ja, eller att man landar liksom på the spine i marken och så blir man förlamad. Jag tror det är vanligt och det hör jag i alla fall mer om. Men de som surfar, alltså big wave riders, de är nog mer utsatta för att eller så har det mer nära att döden är liksom, det kan hända. Det är klart det kan hända i surfbox, men jag tror inte det är så vanligt.
Är det ofta som reggae-musiken ligger som att en lugnande filt i huvudet?
Faktiskt. Jag lyssnar inte på reggae-musik annars, men jag brukar tänka på det när jag är under vattnet. Då brukar jag för att liksom bli lugn. Och ingen speciell låt heller. Jag bara tänker att jag sitter lugnt och lyssnar på reggae. Och det funkar.
Skulle man kunna säga att du har en stil när du surfar, typ att man... Där ser man Maria. Ja, men fasen, man ser Maria på lång väg. Typ. Det, hon har en stil.
Ja, det har jag nog. Man har hört, eller man har fått, eller folk har kunnat, eller pallat upp till henne och sagt att de, eller så, att de, man har en speciell stil och att man, att de gillar den oftast. Men jag, om man är uppväxt i Sverige och man börjar surfa så sent som jag gör, så ser man direkt vilka som är svenskar eller som har börjat surfa senare, för att man har en annan, man har en annan liksom, vad kallar det, man har en annan stil än vad de som är uppväxta i typ Australien har. Man är liksom inte lika smooth.
Man står uppsträckt och fäktar med armarna och skriker för sitt liv.
Typ. Men de är liksom, man har ju en annan stil som svensk också, eller så, att man har börjat sent än vad de som har börjat när de är yngre. Så sett har jag en stil. Sen har jag säkert jag vet. Hoppas den är cool.
Hoppas den är cool. Alltså surfing är ju en otroligt mytisk sport. Det är ju, jag skulle säga att det är få sporter som ändå har så pass mycket som... skär igenom så pass mycket olika lager, alltifrån mode till musik, alltså det är populärkulturellt, så är det en väldigt inflytelserik sport. Det ligger i grund för skateboard och snowboard och i viss mån så skidåkning, i alla fall vissa tendenser och vissa trender och så vidare. Vad tänker du kring surfing
som livsstil? Liksom.
Ja, precis. Men jag försöker hitta något sånt här riktigt bajsnödigt ord som jag inte riktigt kommer på nu. Men och hur din uppfattning kring det här sociala livet och allt omkring surfing har det förändrats från den här första gången du kom ner till Frankrike och så, surfing är ascoolt, tills idag? Liksom. Har du någon slags mer vuxen uppfattning kring vad surfing är? Liksom,
Gud ja. det, absolut. Det, när man började så tyckte man ju, då var det kanske mer...
Gå runt med brädan.
Ja, gå runt med brädan. Att det var cool. Nej, men det, innan, man började i så fall lite också för att det var en cool livsstil och det var snygga killar och det var coola tjejer och det var allt liksom runt surfingen var så jäkla coolt och man trodde att det var liksom den här, man vill leva den livsstilen. Och nu är det lite mer tvärtom. Nu tar man väl kanske lite mer avstånd från själva livsstilen så sett och bara håller på med sporten. För jag vet inte... Alltså hur ska man förklara surflivsstilen? Det är väl mycket typ avslappnat att man lever i nuet. Mycket, tror jag. Och det gör jag ju.
Mm.
Och gör det, att man gör det man älskar. Man, det finns ett värde i att göra det man tycker om i livet och leva sin dröm. För att man har ju bara en chans på sig. Det är fett onödigt att leva någon annans dröm eller göra något som man inte... Som man inte vill. Och det tror jag är lite så här surf-approachen. Att det ska vara liksom... Tjaka. Du ska vara på stranden och chilla typ. Det gör man ju inte jätteofta så. Men att det är mer en avslappnad mentalitet.
Skiljer det sig väldigt mycket mellan USA, Sverige, Portugal, Australien?
Mm. Sverige tycker jag skiljer sig ganska mycket från... Australien är det väldigt vanligt med surf. Alltså där skomakaren eller rörmakaren, alla surfar. Det är liksom, det är inget speciellt, det gör du bara innan jobbet. Eller det är liksom, det gör alla. Här i Sverige är det mer... Det är mer speciellt. Så jag skulle nu säga att det är typ trevligare i line-upen i Australien. Alltså paddla ut och surfa. Eller de man surfar med, liksom, det är en trevligare mentalitet i vattnet i Australien än vad det är här hemma. För här hemma, vissa hälsar inte och det är, liksom, det är lite mer så att man tävlar mot varandra för att det är en så speciell sport. Eller jag vet inte vad det är. Och sen i Portugal är det väldigt lokaliserat. Alltså där de är kända för att vara väldigt otrevliga i vattnet och sådär.
Om du kommer som utbörling till en strand så får man passa sig.
Ja, speciellt som kille. Som tjej är det mer... Vi pratade om det här om dagen för att jag har en spaning om att det är... som tjej i Portugal så har du inga problem med... Då blir du alltid bemött nice. De så ger dig vågor och skulle du doppa in på någon så är inte det hela världen utan de tycker de bara stokade på att du är där och surfar.
Men gör de det för att de bara... Ey. Alltså att de stöter på dig eller är det någon slags respekt? Alltså, oskyldig flört eller är det lite så här bara...
Nej, jag tror bara mer att det är ju mindre jämställt i Portugal. Så därför tror jag att mer så här jag vet inte. De känner ingen att det är någon tävling mellan mig och dem. Eller mellan... Medans i Sverige så är det så jämställt så här... Här blir du behandlad som... Mm. Ja. Eller så. Här... blir du utskälld ändå? Nej. Men alltså det är ändå olika mentalitet i olika ställen i världen, där det. Och typ lokalism är det som är värst. Liksom. Eller som skiljer sig.
Stay off my way.
Yeah, this is my beach.
Ja, men för sånt
så är jag i hus. Bara stå på stranden och vakta.
Och som att vara tjej och surfa.
Mm.
För det är väl också ett där litet, det här klassiska, ja men vad heter hon, Blanchard. Just det.
Mm.
Att alltså hur du upplever hur man som tjej porträtteras i surfvärlden. Jag antar att det är ganska stor skillnad mellan länder också.
Mm. Ja, absolut.
Men att vad har du för, är det någonting du tänker på?
Jag tänker på att det är stor skillnad då mellan typ Sverige. Här är det mer tjejer som vem som helst annars. Det är liksom, det är inget, det skiljer sig inte så mycket mellan killar och tjejer i vattnet och sådär. Men i Portugal och i Spanien, det är många gånger man har liksom, där killar paddlar fram till en och berättar hur man ska göra.
Utan mansplaining.
Ja, heter det? Finns det ett ord för det?
Mansplaining.
Fett.
Där män berättar för kvinnor hur det egentligen ligger till.
Ja, och det är oftast folk som kanske inte kan det så bra ändå. Men de känner att de behöver hävda sig. Och det är bra för dem om de är bättre av det. Men det råkar man ut för ganska ofta. I alla fall utomlands där det är, ja, men typ Spanien och Portugal och ja, till och med Australien ibland. De liksom känner att de ska visa att de kan det. Och antar att du inte kan det. För att du är tjej typ. Och jag har aldrig hört att någon kille har åkat ut för det, utan det är liksom, man gör det mot tjejer. Men alltså, det stör mig inte så mycket. Annars tycker jag bara det är benefits att vara tjej i vattnet. För man blir nästan alltid behandlad skitbra. Och alla är bara stokade på att du är i vattnet. Och som sagt, ger dig vågor och tycker att det är nice när det är tjejer i vattnet. Så jag har egentligen inte så mycket negativ erfarenhet av att vara tjej.
Det är bra.
Jag har inte så mycket annat att jämföra med.
Och så här, och jobba med sponsorer. Mm. Det är också kanske lättare som tjej för att du sticker ut lite mer.
Som sagt, jag har inte så mycket att jämföra med. Men kanske att det har...
För du har ett gäng sponsorer.
Ja, största är alla Point och Rip Curl nu.
Mm-hmm. Det är ju nytt, va? Eller? Mm.
Väldigt...
Ja. Ja, kul, grattis.
På bara några timmar snitt.
Oj!
Mm. Så det är
breaking
fett.
News här,
ja,
i
breaking news.
Podcasten Husky. Ja, vad roligt.
Ja, så det är fett att de liksom stöttar en så bra, även fast man inte kanske tävlar jättemycket och sådär, att de bara är stokade på det man gör och att man gör det man älskar och att man kan inspirera andra med det. Att de liksom stöttar en i det. Men jag vet inte, det kanske är lättare. Aldrig tänkt på att det kan vara lättare som tjej. Det kanske är lättare så sätt att det är inte lika många tjejer som surfar.
Precis.
Så man...
Så jag tänkte.
Ja, det är det nog.
För du tävlar också.
Mm.
Vad har du för förhållande till tävling? Måste du tävla?
Nej. Och jag har väl... Jag har lite dåliga erfarenhet från tävlingar. Det är många tävlingar som kanske inte har... utbildade... heter det, domare, och de har inte, det är inte så uppstyrt typ, och då känner jag att tar inte de det på allvar som håller i tävlingarna, och särskilt på tjejsidan, så känner inte jag att jag vill lägga min tid och energi på något som inte då tar på allvar. Och jag känner väl lite att tävling är väl inte den grejen jag vill göra. Jag vill väl mest surfa för jag tycker det är kul och gött, inte för att jag ska tävla mot någon annan. Jag behöver inte bevisa för någon annan. Eller så. Jag ser inte så mycket mening i det. Men det är ju, jag gör det mest för att det är kul att utmana sig själv. I sådana situationer. Så jag tävlade. Jag tävlar för landslaget. Och är väl egentligen med i landslaget fortfarande. I Norge har jag tävlat ett par gånger. Och sen nu var jag med i två tävlingar i Portugal. Och kom trea i båda. Och det var jävligt fett. Det var jag ganska stolt över mig själv. Som svensk i en portugisisk tävling. Att man kommer så bra till. Mm. Så då blev man kanske lite mer taggad på att börja tävla igen. Så vi får se hur det blir detta året. Jag har tänkt att jag ska vara med i lite mer tävlingar. Men det är också det att till exempel landslaget. Man betalar för allting själv och så. Så därför är det ganska svårt att... åka till massa olika ställen i världen för att tävla. Mm. Då åker jag hellre kanske lägga de pengarna på att åka till något ställe där det inte är så mycket surfare under en längre tid. Så lite så. Men jag har fått lite mer gnista till att tävla nu.
Men det känns som en djungel med massa olika tourer och så, eller?
Ja. Då, i Sverige har vi ingen så. Norge har ganska många tävlingar. Och danska touren finns ju också. Mm. Och sen i Europa, jag är inte så insatt hur det funkar. Jag kommer tävla om jag är i närheten typ. Nu i februari går det en tävling i Stavanger som jag kanske kommer med.
Cool.
Vi får se. Mm. Det är ändå liksom en bit att åka.
Då kommer vi in på det här med kallvattensurf.
Mm.
Det känns som det... Jag tänkte be dig att berätta lite grann om någon kort historik över hur du ser liksom det här med att surfa i kalla vatten? För det känns som det har varit en väldigt, ja men en trend, eller vad man kan säga. Det har fått väldigt mycket uppmärksamhet de senaste åren kanske. Jag vet inte, 3, 4, 5 åren har det känts som det har peakat nu. Och det är så här, nu bara den här senaste månaden har jag sett typ 2 edits med folk som så här surfar under norrsken och så vidare. Chris Burkhard kommer ut med någon film som han har spelat in i Ísafjörður i Island. Där jag har varit, och han har ju varit på den här segelbåten som jag känner de kaptenerna, så att de som har båten. Så det känns supercoolt, det ska bli väldigt kul att se den. What's your take on that? Liksom, stämmer det att det är en trend?
Ja, det tror jag. Jag tror den har varit, Chris Burchard har ju varit i Lofoten. Jag har träffat på honom där några gånger. De har varit där ganska mycket, han och Pat Millen. Så jag tror han lite började det där, alltså visade för omvärlden liksom, att det blev stort då. Så jag tror nog det har blivit en trend, och man ser det ganska så mycket i Lofoten. För jag har bott där sammanlagt kanske 1,5 år. Och man stöter ju på folk från hela världen, när man är speciellt på den kända stranden då, Unsta. Så jag tror det nu har blivit en liten trend. Och det är många, när man pratar med folk, vet de vad Lofoten är. Och de vet vad, att man kan surfa i Norge nu. Och det är liksom deras dröm är att prova på kallvattensurf. Det är liksom en ny, vad säger man? Något som folk vill prova. För att det är en kul grej. Men kan inte ändå längre tid.
Alltså det känns på något sätt som att det är någon slags demokratisering av, alltså det har gått ifrån att det har ingenting med temperatur att göra egentligen, utan man kan surfa. Det känns som det har öppnat upp folks perspektiv på vad surf är och var man kan surfa. Man kan liksom, ja men fan, man kan surfa i Sverige, man kan surfa i Norge liksom. Det behöver inte bara vara så här sun-drenched beaches och så här 25 grader varmt liksom.
Absolut, så är det. Det har ju med att göra att dräkterna har blivit så jäkla bra.
Ja, ah, just det. För det måste ju vara väldigt viktigt.
Ja, för att när man pratar med typ farsan och alla andra som har windsurfat i typ Sverige, de hade typ dubbeldräkter och det var liksom inte alls, det gick typ inte att vara i vattnet på vintern, för det fanns inte den teknologin då.
Nej.
Nu är det ju, alltså det är ofta i Lofoten där det är kanske 10 minus ute, skitkallt, som man är för varm i dräkten, för att de är så bra. Och det gör ju att man kan, du kan ju surfa vad som helst, för blir det kallare än noll så är det ju, går det inte surfa, för då går det i is.
Det är det
så
ju faktiskt.
Att, ja, så att det är ju, ja, det är för att de har blivit så bra, dräkterna.
Kan du inte bara lite kort gå igenom utrustningen, som vad du har på dig när du surfar kallt?
Ja. 7 mm skor har jag. Jag tror jag tänker om det var 5 eller 7. 7 mm skor.
Och det är alltså neopren skor då. Sula och allt.
Ja, så det är ju ganska stor skillnad att surfa med sådana skor än utan skor. Du tappar ju lite det här, vad ska jag säga, fingerkänsligheten på tårna. Att du liksom,
greppar.
Det är svårt också att hoppa, för när man ställer sig upp normalt så kan du flytta runt fötterna lite sådär för att ställa dig perfekt. Men nu är det ganska svårt att göra det med 7 mm extra hud.
Men det är liksom någon slags gummi, alltså du får lite bättre grip?
Ja.
Eller det är inte bara neopren utan det är något, eller?
Ja, vad menar du under?
Ja,
det är väl någon sorts
sula liksom.
Ja, sula på det, så det är liksom hårdare under med det ovanpå. Och sen dräkten 654.
Eller på olika 65. Ytor av kroppen, eller?
Ja, så jag är nästan helt säker på att det är 6 över bröstet. Och sen 5 på kroppen och 4 i luvan, tror jag. Och sen vantan är också 7 mm. Så det är egentligen det enda som nuddar vattnet är ju ansiktet. Där inte liksom dräkten sitter runt. Och ansiktet tål ganska mycket, det vet du ju sagt när du åker skidor och sånt.
Det.
Det tar ju ganska mycket kyla. Det är liksom när du råkar få in lite vatten i dräkten, när det sipprar in så på ryggen när det är lite varm. Det svider.
Men du har inget under det? Du har inget så här underställ? Eller, utan du har typ baddräkt eller shorts? Eller?
Nej. Helt nude. Eller många surfar nu med bikini under, men jag ser inte riktigt vitsen.
Nej, jag antar att det är bara för in och ut liksom, alltså när man tar av och på sig dräkten, eller?
Ja, och jag tycker att det inte, det gör väl ingenting. Eller så att det, ja, det, jag vet, det kan gå, vissa kan tycka det är bekvämare också, ja, att ha en bikini under. Men jag tycker bara det, det är vägen. Mm. Det blir inte lika, det blir som blir någon liten korvgrej här av snörena eller något sånt.
Men jag tänkte att det är ingen som har, man har inte så här ett typ linne i merinoull eller någonting. Eller
nej,
något.
Men jag har börjat ha en badmässa under.
Ah, det känns ju
det är lite festligt.
Ja, det är lite festligt.
En sån, för att dräkterna, det är liksom en, det här neoprenet. Mm. Har du då lite längre hår som jag och lite blondslitet, så blir det lätt att komma ut med dreads. Helst en dread i hela huvudet efter att du har haft den dräkten. Så nu om man har en badmässa under så skyddar det ganska
stay
mycket
fresh.
Från... Mm, kan man komma ut som en novella-reklam direkt. Men det är egentligen... Det är inte så farligt att alltså själva surfingen när du är i vattnet med den dräkten är ju inte så farligt. Det är mest när du byter om som är, det är det som är det jävliga.
För du, det är liksom inte så att det står en restaurang med stora omklädningsrum nere på Rundstad Beach, utan du ställer dig typ på stranden och så bara...
Nu har jag ju en van, vilket är ganska genomtänkt varför jag har en van. För att,
då kan du gå in i vanen och byta.
Ja, det är det bästa du kan ha när du surfar. Innan i vintras när jag var i Lofoten hade jag en gasvärmare i vanen också som jag fyrade igång precis när jag skulle byta om.
Stay classy.
Så jäkla smart, jag var sjukt nöjd över det. Så man var ju, det, då var det inga problem. Men innan jag hade en van var alltså, jag har gråtit många gånger när jag tagit av dräkten. För du tar liksom... Det är kanske 5 minus ute och blåser lite isigt. Och så tar du av dig, först tar du av dig handskarna för att du ska kunna få av dig dräkten. Och då fryser händerna. Och så ska du ta av dig dräkten och så fastnar det liksom, när du drätt över den över axlarna så fastnar den där.
Och som då står en tvångströja i 5 minus, en blöt tvångströja i 5 minus.
Ja, och så är du lite blöt och så får du inte på dig något annat. Och så får du lite panik och så är du trött i armarna. Och så, ja.
Det, man får typ jobba i par och... Mm. Strippa varandra.
Ett tips är att ha en termos med lite varma vatten som man kan liksom hälla i dräkten innan man tar av den.
Och sen kissa på sig.
Ja, ja, det är faktiskt också ett bra tips. Mm. I själva vattnet.
Just det. Vad är det som... Alltså, måla upp en bild av när det är som bäst när du surfar i typ Lofoten.
Som bäst i kallvattensurf. Mm.
Liksom, vad är grejen med det?
Det bästa i Lofoten är ju att det inte är några människor. Och att du oftast är ute med en kompis. Helt själva. Och det är oftast ingen vind eller perfekt vind. Och perfekt vind är liksom light offshore. Och det är helt liksom stilla. Det är nästan som olja på ytan. Så att du kan spegla dig i det. Så kommer det perfekta vågor som rullar in jättefint. Och så har du bergen precis bredvid dig, helt snötäckta. Och så kommer det en örn som flyger skit nära dig. Och sen är det något annat. Alltså det är så magiskt. Det är liksom och det är nästan varje gång man utsurfar där. Så är det, så får man ett sånt moment att man, du bara sitter till i magen. Bara, alltså det är så sjukt att jag sitter här. Alltså det är sån lycka. Och jag sitter ute i vattnet. Och typ tittar på detta och så kommer det vågor. Alltså det är det bästa av alla världar. Sitter du och bara tar in.
Och om man säger vilken nivå håller vågorna? Är vågorna liksom stora, bra? Liksom, det finns inget fel på vågorna. Det är inte så att du måste kompromissa. Typ att jo, de är väl okej. Okay, liksom, men det är mycket i omgivningen som make it up. Utan vågorna är bra. Liksom, det är bra, ja, surf.
I Lofoten är de... Där är det liksom världsklass. Det är bra vågor. Här i Sverige är det kanske inte bra så ofta. Men i Lofoten, där rullar det in. Det är liksom mer hav som vågorna har rest längre. Så där får du ju kontinuerligt bra swell. Så här groundswell. Ganska ofta. Så det, nej, de är sjukt bra. De bästa vågorna jag haft i mitt liv har ju varit där uppe. Och det är liksom, det är skitbra vågor, skitfin surroundings och inget folk. Det är magiskt.
Tar du andra Fan, det känns som vi blandar in så mycket engelska lite in. Precautions. Planerar du surfen på ett annat, om man tänker ur risksynpunkt när det är kallt vatten, att du skalar du ner på riskskalan liksom så här, att du jag vet inte, typ om du löper du större risk att bli nedkyld såklart liksom.
Mm.
Eller?
Ja, skadorisk.
Å andra sidan sätt så har du ju, jag tänkte våtdräkten är ju ett skydd på så vis, ja, att du flyter på ett annat sätt.
Precis, det var det jag tänkte också. Eller om man tänker på ofta där uppe att du slår inte in något rev och skär dig för att du har ju så mycket extra hud.
Mm.
Och du flyter som sagt sjukt bra. Det är nästan svårt att duckdiva för att du flyter så bra i den dräkten. Mm. Så det är nog mer risk att slå sig illa när du inte har dräkt, skulle jag säga. Så sett. Och kylan är liksom inget, man tänker att det är det som är hotet när man är ovanför polcirkeln, men dräkten är så jävla bra så du tänker ju inte ens på kylan.
Vilka säsonger, vilka månader är det som bäst och som mest folk på Önstad till exempel?
När det är som bäst våg, på onsdag surfar man kanske inte så mycket på vintern. Det är mer andra spots. Men där det är bäst vågor är ju på från augusti till maj.
Mm-hmm.
Och sen hela december är det mörkt. Så att det är ju bra vågor, men du kan surfa dem. Men, och sen, fast det är mest folk på sommaren.
Ja.
Så det är lite också det. Det är mest folk när det är sämst vågor.
Mm.
Fast också, det är ju bra vågor på sommaren också. Men det är lite snällare och det är lite mindre vågor på sommaren. Vilket är liksom en tumregel för alla ställen i hela världen. Det är alltid mindre och eller ingen vågor alls på sommaren. Mm. Men bra på vintern.
Vad är det som driver dig? Vad din liksom din kärna, din reaktor, hur ser den ut liksom? Vad är det som keeps you going?
Ja, att leva, att man gör det man älskar tror jag fan är det som driver mig. Att jag gör det jag vill, om det makes sense. Eller så att jag vill surfa och jag vill ha det i min vardag därför att det är min prioritet. Och jag vet inte hur jag ska förklara mig. Nej, men att jag gör det jag älskar. Det är nog det som driver mig mest. Och surfing är liksom, jag vill alltid ha surfing i mitt liv. Och det är så viktigt för mig att jag ska kunna kanske surfa innan jag går till jobbet. Eller surfa efter att jag kommer till jobbet. Eller ha det alltid nära. Inte för att jag behöver surfa kanske varje dag. Men att jag alltid har det i mitt liv. Och därför så att man ger upp kanske att bo här hemma. Det är skitbra att bo i Sverige. Det har man ju märkt att bo utomlands. Systemet här funkar liksom. Så ideellt så är det bäst att bo i Sverige. Men att man ändå ger upp det för att göra det jag älskar. Och för att leva min dröm. Och jag tror, alltså det är så jäkla viktigt. Tror jag. Och man får väga lite vad som är viktigast i livet. Och jag gör det som jag tycker är viktigast.
När känner du dig som mest ofri? För jag antar att frihetskänslan känns som en sån central del i din person. Och så. Men när känner du dig som mest ofri? När du blir intervjuad i en podcast.
Ja, när jag behöver sitta här inlåst i en studio med gardinerna nerför. Kanske när jag vet inte riktigt. Bra fråga. Det känns som att man känner sig mindre fri. Jag tror att jag känner mig mindre fri när jag har planer. Jag har väldigt svårt för att ha och planlägga mitt liv. Kanske en vecka fram eller två. Eller lösa planer att typ, jag vill resa till Tahiti en dag. Det går. Men längre än så, det går inte. Jag tror det är ganska många som tycker det är lite jobbigt. Att jag har svårt för att typ planlägga att man ska göra någonting för kanske nästa vecka, nästa torsdag gör vi det här. Men tänk om jag inte känner för det nästa torsdag. Eller att jag har råkat göra något annat. Då. Så jag tror så länge när jag har saker och ting planlagt, då känner jag mig minst fri. För då kan man inte vara spontan. Det tror jag är väldigt viktigt för mig.
Typ att man... som om en person som vill intervjua dig för sin podcast försöker att få tag på dig och boka och planera någonting. September? Ja, september! Nej, inte september.
Du ser. Januari? Ja! Du ser. Ja. Exakt så. Exakt. Där har vi praktexempel på det. För att, ja.
Finns det andra sporter i ditt liv? Du sa att du har säsongat i Riksgränsen.
Ja, jag åkte inte jättemycket skidor när jag säsongade där. Det var då jag hittade Lofoten. Så jag var typ surfade mer än vad jag gjorde.
Vad jobbar du då säsong. Någonstans? Vad gjorde du för någonting?
I Repan,
okej. Okay. Mm. Var länge sedan?
Det var 2013. Eller
inte
12,
så länge sedan.
12.
Okay.
12 eller 13. Mm. Mm. Var jag där. Cool. Och det är kort säsong. Mm. Det är ju 2,5 månader typ.
Beroende på hur man ser det. Ja, det öppnar, nu snart.
Mm. Till maj. Men annars, nej, inga andra sporter. Jag är inte jättefan av att träna. Så att finns inte surfingen så blir man ju inte, blir man väldigt ohälsosam, tror jag.
Du är fejt.
Men, och gympan... det är lite konstigt, men det har varit så stor del av ens liv innan och nu gör man inte det alls. Och man typ tänker inte ens. Det är väl någon... Jag lider lite av... vad heter det? Backflipomania. Att jag måste typ... göra bakvolt. Om det är en höjd, helst i vatten. Jag måste göra bakvolt. Ja. Där är... från gympan. Men annars tänker man liksom inte på gympan.
Backflipomania.
Skateboard. Har jag börjat med. Det är en annan
just
sport.
Ja, det har jag ju sett bilder på. Ja.
Det är så jäkla roligt. Mm. För att du kan göra ett trick. Nu gör inte jag skitmycket trick. Men du kan åka och så testar du någonting nytt. Och så trillar du. Så kan du resa dig upp och göra exakt likadant igen. Men i surf. Mm. Trillar du i surf så måste du paddla ut igen. Och sen är det inte säkert på att du får chans få en likadan våg. I samma dag eller nästa månad, utan det tar lite tid att lära sig samma sväng igen.
Det är lite som jazz, det är en så här ständigt pågående improvisation på något sätt. Du kan aldrig liksom...
Vad är det?
Nej, men liksom så här, alltså musiken i jazz.
Jaha, okej.
Alltså just det här att det är liksom en sån spelning kommer aldrig ske igen, för det var just den spelningen.
Ja, lite så. Bra.
Ja, jag är stolt över den liknelsen.
Ja, den var bra. Så för lite som jazz.
Var i ligger den bästa upplevelsen i surf?
För mig eller för om man skulle åka och få den bästa?
För dig, om du skulle liksom så här koka ner det på något sätt. Var hittar man den bästa upplevelsen? Vad är grejen?
Alltså typ ideell. Fortventura är nog bäst. Mm. För där är det varmt och gött. Mm. Och det är bra vågor. Och du kan du inte spanska så kan du ta det fram. Mm. Tänker jag för andra om de vill åka dit. Men,
alltså jag tänkte nog inte geografiskt. Utan jag tänkte så här mentalt.
Jaha, hur då?
Men har du svarat på det också? Nej, men liksom vad är den bästa... Vad är grejen med surf?
Bra fråga. Dels det som vi sa med att man inte samma, en våg är aldrig samma. Lite det, och det är mycket du ska läsa av havet, du ska läsa av vågorna, du ska ligga på rätt ställe. Och att alla vågor är olika, det tror jag är nog det bästa med surf, faktiskt. Om jag förstår frågan rätt, eller?
Det är en ganska... öppen fråga. Det finns inget, det finns inget rätt eller fel. Men.
Nej, de är jobbiga, de frågorna.
Så bara ställa frågor så här. Ah, men vad är din favoritmat?
Det var fel.
Ja, precis. Nu har du ju precis redogjort för att du hatar att planera. Eller att du känner dig ofri när du planerar. Men om man säger lite grann, om du får skissa med väldigt breda penseldrag. Hur kommer året se ut nu, 2017?
Jag tror inom eller surfing wise så tror jag att jag kommer tävla en lite ändå. Och sen kanske vet inte. Efter vi eller Stockholm är jag ju i 3 månader nu. Och sen kanske upp till Lofoten igen och vara där i sommar och hela våren. Och sen dra någon annanstans i höst. Där det finns surf. Kanske till något varmare ställe. Få lite D-vitamin. Och sen får vi se. Lite sugen på Nya Zeeland.
Aren't we all?
Ja. Mm. Yeah. Det lär ju vara bästa landet för många sporter. Så jag vet inte. Som sagt, jag är dålig på att planera. Men jag tror... Jag kommer vara där det finns surf. Är det en plan?
Det är en plan.
Var det rätt?
Har du någonting att tillägga?
Lev din dröm. Det är väl mitt motto som jag tycker alla borde leva efter. Eller gör det som gör dig lycklig.
Jag gillade det du sa, att man ska leva sin egen dröm, inte någon annans dröm.
Mm. Det är sjukt viktigt, speciellt inte... ens föräldrars eller samhällets dröm, vad de vill att du ska göra. Tror jag. Bara gör det du själv vill. Eller ja, det tror jag väldigt starkt på, faktiskt. Mm. Och lever väldigt starkt efter det också. Att, för det, ja, det är sjukt klyschigt, men livet är fan för kort för att göra saker som man tycker om.
Mm.
Det måste man göra ibland också. Det är kanske inte skitkul att tvätta och gå ut med soporna, men det kan man väl göra. Mm.
Tack så jättemycket för att du lyckades planera in det här och att det tog dig tid. Tack så jättemycket.
Tack själv, tack för att jag var här. Det var grymt.
Husky finns även på Twitter, Instagram och Facebook. Podcasten Husky görs i samarbete med Nya Holiday Club Åre och Naturkompaniet. Den produceras av Husky Productions. Musiken görs av Joel Mull.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.